have a nosebleed.
He broke my ankles. You know what that means? Right. My ankles are still in the field, so I might need to get an ankle replacement.
Knock on wood if you're with me.
I'm here so I won't get fined.
50 yards!
You tired? You tired?
Just win, David.
Let's go to eat a damn snack.
Can't wait.
Välkomna till Viaplays NFL-podd vecka 10 med mig Marcus Brien och Viasats expert och kommentator Oskar Strauss.
Tjabba.
Hur är läget?
Det är väldigt bra.
Skönt. Skönt att höra.
Tisdag morgon.
Yes. Nej,
allt är kanon.
Härligt, härligt. Du, tänkte börja med om du har fått några stora reaktioner här på förra veckans avslöjande när din fanclub här läcktes ut. Har det hänt någonting? Fått in några liksom promotions eller liknande?
Ja, men folk har hört av sig och vill sponsra, göra sponsrade inlägg och så vidare numera. Mm. Fick ett från ett bananbolag som tyckte att ja, men packa lådor är någonting du kan göra på fritiden, som vill erbjuda mig jobb mer än liksom sponsrade inlägg. Så, ja, det var,
och klivit upp i liksom influencer-spåret nu.
Ja,
också.
Alltså, jag vill att när man tänker på influencer så ska man tänka Oskar Strauss. Ja. Det är mitt mål.
Och hashtag Straussgang framförallt.
Framförallt det.
Ja. Mm. Ja, det är bra. Hörrni, ni, vi måste ju såklart direkt lyfta den nyhetsbomben som är helt fantastisk och som vi kunde förmedla faktiskt redan i fredags via vårt Twitterkonto för er som följer oss där. Och det är ju att hela NFLs ögonsten och den som alla spelare kämpar för, nämligen The Real Vince Lombardi Trophy, för första gången någonsin nu kommer till Sverige och hit till Stockholm. Alltså, wow! Jag tror vi bägge trodde inte att det var sant när vi fick reda på det här, och vi gick ju nästan ner i en liksom dubbel spagat när vi fick höra det.
Falsett och spagat på samma gång.
Alltså, hur coolt är inte det här, Oskar?
Ja, men det är fantastiskt. Att ända sedan jag var... Ja, men när jag började kolla amerikansk fotboll, då var det såhär, ja, men det där är trofén. Jag spelar hockey som ung och så vidare, då är det Stanley Cup-bucklan som pokalen som gäller. Och den åker ju runt med spelare och liknande runt om i världen, för hockey är så pass internationell sport. Men Vince, eller Lombardi-trofén, den reser ju inte runt på samma sätt.
Nej.
Och det närmsta jag kommer, ja, jag hade ju tur att vara på Super Bowl förra året i Atlanta och fick se den, men alltså på avstånd. Men nu kommer man få en riktig så här close-up experience och se den på plats. Det är bland de coolaste troféerna jag har skådat.
Ja, och då är det ju så här att Viaplay då tillsammans med Visa bjuder nu också in er alla till ett exklusivt event där ni får chansen att hänga med andra NFL-fans. Ni får ta en bild med Vince Lombardi Trophy. Ni kommer få träffa alla våra experter och profiler här från Viaplays NFL-studio. Men det viktigaste av allt, såklart, om ni frågar oss, är att vi också kommer att spela in en live-podd här under eventet. Och det är vår första live-podd någonsin. Vi är extremt taggade på att göra den, och framförallt också på att få träffa er alla fans. Och det kommer ju bli ett specialavsnitt här då som sen också kommer att läggas ut för er som inte har möjlighet att närvara. Det kommer vara fokus just på Lombardi Trophy. Och eventet kommer att alltså hållas nu på söndag mellan klockan 15-18, och det är här på Viasats huvudkontor på Ringvägen 52 i Stockholm. Det finns mer information, vi har tweetat ut det. Det finns på NFL-studions Twitter eller via Play Sports Facebook-konto. Och se till att skriva upp er där på listan innan eventet för att just garantera er en plats. Mm. Och som sagt, länken här till att skriva upp det finns på alla våra sociala mediekonton. Så
gå inte bara in på den här Facebook-sidan och skriv eller markera i att det kommer, utan måste göra ett aktivt val och klicka på länken och anmäla er också.
Ja, för att liksom verkligen garantera att ni får plats. Och det här vill man ju verkligen inte missa. Så ta på dig din NFL-tröja Kom hit, ha en härlig söndags eftermiddag. Det är också en perfekt uppladdning inför söndagens matcher. Och för kärleken för NFL, som vi alla älskar så mycket, så är det här eventet helt gratis. Det är alltså fri entré. Och vi ser fram emot att träffa er och prata med er om allt möjligt. Och alltså, hur kul kommer inte det här bli, Oskar?
Nej, men jag tänker direkt på alla jag har bott i USA i 5 år, både i Phoenix och i Minnesota, och jag känner ju ingen som har fått vara så nära Vince Lombardi-trofén. Och nu har vi en chans här i Sverige, alltså ganska långt ifrån där liksom den här sporten kommer ifrån, att få vara nära den. Så jag vet att när jag har en bild med den kommer göra många avundsjuka i USA. Så det är jäkligt häftigt.
Ja, och som du säger, att man just kommer få stå bredvid den här och hålla liksom den här trofén som man själv har sett så många stjärnor lyfta där under Super Bowl, när de står på podiet där och tar emot den. Det kommer ju vara helt otroligt verkligen. Och alltså, som sagt, vi hoppas att få se er alla där på plats. Ni är varmt välkomna. Vilken jäkla vecka vi hade, rent ut sagt, med så många grymt spännande matcher. Jag vet, Scott Hansen där i Red Zone, han fick jobba hårt på slutet av 7 matcherna, där många avgjordes på sista driven och man hoppade fram och tillbaka, och han gick upp i falsett flera gånger, och det gjorde jag också hemma i soffan. Vi hade alltså totalt 11 av 13 matcher den här veckan som där det bara skilde en score emellan. Det var otroligt jämnt och spännande, och det är precis så där man vill ha det.
Ja, men det alltså, när man kommer tänka tillbaka på den här säsongen, så kan man tänka vilka matcher var bäst och var tajtast, och många av de matcher man tänker på då kommer vara från vecka 10. Det här var en kanonvecka på alla sätt och vis. Och jag satt i studion vi har ju Red Zone på en av skärmarna där, och då liksom kolla på sin egen match samtidigt som liksom bevaka den, samtidigt som man var tvungen att slänga ett getöga på de andra matcherna och vad 17 är det som händer här i den här matchen, och så över till nästa. Det var hektiskt, men jäkligt roligt.
Ja, det är det här man vill åt. Man vill ju ha den här spänningen, att det ska avgöras i slutet, de avgörande momenten. Och som du säger, jag skulle säga att det här är klart den bästa veckan hittills i år som vi har sett. Och ja, jag tycker vi dyker rätt ner och tar tag i matcherna. Vilken match, och framförallt avslutning, Oscar, vi fick se i NFL-studion i söndags i mötet mellan Tennessee Titans och Kansas City Chiefs. Det var ju en match där Patrick Mahomes var tillbaka, och han kastade alltså för 446 yards, 3 touchdowns, hade 0 turnovers, och ändå förlorar man matchen med 35-32. Och jag kände i alla fall här att trots att Chiefs aldrig hade en stor ledning i matchen, så kändes det ändå så ganska så tryggt att det här kommer de ta hem. Men det var ju en avslutning här, och Chiefs har ju alltså en 3rd down and 2 på Titans 24:e yardlinje med en 5-poängsledning och 1:42 kvar av matchen. Och Titans har bara en timeout. Och ändå förlorar man.
Ja, det är osannolikt.
Ja.
Det är osannolikt att ja, men först och främst, tittar man på den här statistikraden som Mahomes har, och tittar på statistiken generellt i matchen, så det är inga tvivel om att Kansas City ska vinna den här matchen.
Nej.
Det är bara liksom första anblicken. När jag satt i studion där och tittade på matchen, så tänker jag en bra bit in i 4:e kvarten att ja, men Chiefs vinner den här matchen. Ja. Det är inga konstigheter.
Ja, man hade ju den känslan.
Ja. Men det jag sa även i studion, att om Titans ska ha en chans att vinna den här matchen, så ska deras defense liksom spela bra. De spelar helt okej. Men Derrick Henry ska ha en kanonmatch.
Mm.
Hans snitt per springspel har gått ner med drygt en yard från förra året. Men och han behöver komma igång för att de ska kunna ha en chans att vinna den här matchen.
Mm.
Och på vilket sätt han gjorde det.
Ja.
188 yards och 2 touchdowns på marken. En av de här touchdowns kommer på en 68 yards run då man kommer tillbaks till, eller tar ledningen till och med 2019. Men de spelar fantastiskt och kokar ner till i slutet av matchen efter den första, eller en dålig snap egentligen, misskommunikation mellan holder och snapper, missar ett field goal i slutet så de ska kunna gå upp med 8 poängs ledning Chiefs.
Och det var ju väldigt speciellt där. Det var nog första gången jag såg en intentional grounding från en holder.
Ja, nej, det är inte ofta man får se det.
Nej.
Och då är det så här, ja, men under 2 minuter kvar och Titans ska försöka göra en touchdown här.
Mm.
Och de har Ryan Tannehill.
Ja.
Hur fan ska det här gå till?
Ja.
Och så gör han det. Han gör allt som man förväntar sig av en, liksom, en fantastisk quarterback. Nu säger jag inte att Ryan Tannehill är en fantastisk quarterback. Men att han gör det så kontrollerat och lugnt. Får fram passarna över mitten. Har mycket tid kvar. Stressar inte. Kallar ut spelen. Och jobbar sig ner för en touchdown. Mm. Och Chiefs defense ser riktigt bedrövligt ut.
Mm.
Det var en fantastisk match. Bra coachat av Mike Vrabel. Fick det bästa ut av sina spelare just den här matchen när det behövs mest.
Ja, och som du sa, jag menar, tittar man på statsen och till matchen innan dess, så hade väl Tannehill ingen så här jätteimponerande match. Han var bra liksom, men inte så här wow. Men när det gällde på sista driven, då var han ju verkligen, som man säger, liksom money.
Mm. Clutch money.
Han hade ju, när han sprang med bollen också, läste försvaret bra, tog en first down. Och jag menar, nu är det väl heller ingen snack om att Titans är ett bättre lag med Ryan Tannehill som quarterback än Marcus Mariota.
Ja, men det får man ändå säga. Jag hade mina tvivel och jag tror väl fortfarande ingen av de här två är namn att satsa på i framtiden, att man måste plocka upp en quarterback i nästa års draft. Men du har någonting som kan funka, hålla det levande så länge du har ett bra defense så som du har. Egentligen, vi ser inte det i den här matchen när man släpper upp 32 poäng, men man lyckas vinna ändå. Man har en touchdown på defense också.
Ja, vi har fått en fråga här från Joakim också, som undrar lite här kring quarterback-situationen i Tennessee och undrar om Tannehill blir kvar i Titans nästa år och om du tror att att Titans kommer att göra sig av med Mariota och kanske drafta en quarterback.
Ja, Mariotas kontrakt, nu har jag inte alla detaljer på mig, men hans kontrakt borde gå ut. Jag tror de plockar upp hans 50 års option, precis som James Winston. Man gjorde i Tampa Bay med James Winston. Så jag tror det är sista vi får se om Marcus Mariota i Tennessee Titans. Det kan jag gott tror, jag kan säga till 99% att jag garanterar det, att han inte kommer där. Ryan Tannehill kan man åka kvar, beror på om man kan liksom förlänga honom på, men jag tror att det kan vara en sån övergång att man kan ha han. Jag tror att man måste plocka en QB i draften nästa år.
Det är dags.
Kanske andra, tredje rundan. Och se, få honom, jobba sig in med honom, tro, liksom, satsa på honom framgent. Och sen så kan man, beroende på hur det går i säsongen, plocka in honom, antingen lära sig under hela säsongen, alternativt mot slutet av säsongen börja starta honom. Så det är vad jag tror. Mariota kommer inte vara kvar.
Mm. Men sen tänker jag på Titans också, att är inte det här lite det vi brukar se från Titans till och från, att de blandar och ger väldigt mycket, att de har ju bevisat även förr att de kan slå riktigt bra motstånd.
Ja, ja.
Och för att sen veckan efter verkligen göra en bedrövlig match och vika ner sig totalt mot sämre motstånd och knappt få upp några poäng på tavlan. Och ja, med den här vinsten är man i alla fall med i divisionen igen, står man ju på 5-5 och ja, jag har ju sagt det tidigare att de landar någonstans mellan 7-9 och 9-7. Det är ju lite Titans i ett nötskal.
Men så har det ju alltid varit. Ja. Alltså sen Jeff Fishers dagar så har det ju alltid varit mellan 7-9 och 9-7.
Mm.
Och det är väl där de kommer landa i år igen.
Mm.
Och sen så kan man ju titta på deras schema och vilka slår de. Men vi slår Chiefs och vi slår några andra bra lag och så förlorar vi mot... jag ska inte säga skitlagen, men de mindre bra lagen i ligan. Och så förlorar vi sådana matcher, uppenbara matcher.
Ja.
Det är ju det som är så härligt med NFL ändå, att det kan gå upp och ner och det är så otroligt svårtippat.
Mm.
Men Titans gör kanske en av sina bästa matcher i år egentligen.
Ja, och definitivt.
Och plocka fram det när det behövs.
Jag tycker också utöver då slutet i matchen som var ju helt spektakulärt i sig, så såg vi också några briljanta spel. Tänker på Mahomes som hade en hopppassning.
Mm.
Det är ju bara han som kommer på sådana här typer av spel när han hittar Tyreek Hill i endzone.
Mm.
Tyckte också det var kul att se Chiefs andra speedkula i wide receiver Mecole Hardman, som hade en 63 yards touchdown. Så jag menar, Chiefs måste ju ha ligans snabbaste wide receiver duo.
Garanterat.
Hardman såg ju också blixtsnabb ut.
Ja, de är väldigt lika, Tyreek Hill och Hardman. Hardman rookie från Georgia, kom ut i draften och så här, men han påminner väldigt mycket om Tyreek Hill.
Mm.
Och så här, ja, det gör han.
Ja.
Och man visste inte riktigt vad man skulle hamna med Tyreek Hill och lite off the field issues.
Precis.
Får man väl säga. Så plockade fram en speedster i draften för att täcka upp för det, men nu har man två stycken. Men Hardman har väl bara en mottagning i matchen för 63 yards on touchdown.
Ja.
Det är så här, ja, han kommer blixtra till lite då och då. Det är väl ingen som du har inne hela tiden, utan det är ju Sammy Watkins och Tyreek Hill som är de två startande mottagarna. Men fantastisk wide receiver duo, eller trio för den delen. Det är ju springspelet man har problem med och har haft. LeSean McCoy var borta den här veckan. Damien Williams kom ju från en bra vecka mot Minnesota Vikings, men ja, 77 yards. Har väl en fumble här för mig också, så det är som man tappar, så det är lite problem med springspelet. De har ju problem på den offensiva linjen också med skador. Fisher är ju borta med skada. Får se, de kommer bli ett bättre lag när han är med igen.
Ja, och för Chiefs så väntar ju nu två tuffa divisionsmatcher mot först LA Chargers och sen Oakland Raiders, som nu faktiskt bara är en match bakom.
Mm.
Så det blir spännande även i AFC West. På primetime på Sunday Night Football i Dallas så tog Dallas Cowboys emot Minnesota Vikings, och här var ju en match där bägge quarterbacksen i Dak Prescott och Kirk Cousins levererade. Cousins som varit starkt ifrågasatt, att han alltid har det kämpigt när det gäller i stora matcher på primetime, spelade ju en fläckfri match och kunde ju också luta sig åt sin fantastiska running back i Dalvin Cook, som hade hela 183 yards från scrimmage i matchen som Vikings då vann med 28-24. Och ja, även Dak Prescott då, som jag sa, hade ju också en väldigt bra dag med hela 397 yards. Mm. Men när det gällde som mest så valde ändå Dallas offensiva koordinator Kellen Moore att inte lägga matchen i Daks händer. Utan man sprang med Ezekiel Elliott i slutet när man jagade, och blev då förpassade till ett försök i slutet på fjärde down och femte som misslyckades. Och här fick ju Dallas redan hårt kritiserade coach Jason Garrett också mycket kritik efter matchen.
Mm. Först och främst en fläckfri match från båda lagen. Väl genomförd, inga turnovers, så det står en turnover på Dallas, men det är ju sista Hail Mary-försöket, så jag räknar inte det som en turnover. Men en fläckfri match från båda hållen, väl genomförd, fem flaggor åt vardera håll, fem bestraffningar. Det var skönt att titta på den här matchen. Och Minnesota Vikings tar det bästa den här matchen, och det är genom springspelet. Den Cook är fantastisk. Men för att komma tillbaka till fjärde och fem där, nej, det är Kellen Moore, för detta quarterback Boise State och quarterback i Dallas Cowboys, blivit lite mer konservativ, får jag säga. Och när det väl gäller så har man inte det förtroende för Dak Prescott. Alltså, han har ju en fantastisk match, 397 yards, 3 touchdowns. Men det här fjärde och fem, fantastiskt spel av Kendrick som täcker den där bollen mot som ska gå till Ezekiel Elliott. Men ja, nej, ibland så kommer man upp kort egentligen. Och Dallas Cowboys, när de förlorar kommer de alltid få kritik, för det är så många som älskar Dallas Cowboys. Det är ett sånt stort lag i USA. De kommer alltid få kritik när de inte lyckas. Men jag tycker de har väl genomfört match av båda lagen. Minnesota startade klart bättre, och sen så kom Dallas in, jobbade sig in i matchen, och hade liksom överhanden, kändes det som, ett bra tag in i tredje kvarten. Men sen så kom Minnesota tillbaka och Dalvin Cook framförallt.
Ja, och Dalvin Cook, han har ju nu också mest yards from scrimmage i ligan. Mm. Och mest yards from scrimmage är alltså mest antal totala yards, alltså både mottagna och sprungna yards, med hela 1415 stycken. Och det är faktiskt det högsta på 10 matcher sedan DeMarco Murray gjorde säsongen 2014. Och det var ju ingen snack heller om att Dalvin Cook var en bättre running backen i den här matchen. Zeke Elliott kom inte riktigt igång. Han har väl sett lite trögare ut på slutet. I alla fall inte fått de här större spelen från Zeke. Så längre runs då på kanske 20-30 yards.
Nej. Och har inte varit en faktor i passningsspelet heller som han har varit tidigare. Var ju... Ja, men han ser lite tyngre ut, för att säga. Inte som när han kom ut som rookie eller året därpå. Då hade han ett par långa spel, eller en hel del av i screenspelet som gick för ett par touchdowns och liksom såg väldigt shift ut. Nu är han mer en downhill runner som springer mellan tackles och fortfarande en väldigt bra running back.
Verkligen.
Men han har ju alltid haft... Det är lätt att vara en bra running back när man springer bakom den bästa offensiva linjen i ligan. När den inte är lika... prominent eller lika bra längre, så blir det ju knepigare, självklart.
Är det rätt här då, Oskar, tycker du, att kritisera Jason Garrett så? Alltså, jag såg ju när, det är ju väldigt många i Dallas som vill ha bort honom. Jag såg bland annat på Twitter när Dallas la ut sin eftermatchen presskonferens med, som var live då på Twitter, med Jason Garrett, och så gick jag in och kollade lite kommentarer där, och den var ju bara fylld av clown emojis i princip, och liksom hashtag Garrett out och så vidare. Är det rättfärdigt, tycker du?
Men både ja och nej. Alltså, man får inte det här språket och dunder och en tränare som har liksom känslorna på ärmen, utan det, han håller tillbaka. Han, jag ska inte säga att man nöjer sig, men han, det är väl ingen coach som jag tror att man kommer vinna Super Bowl med, tror jag inte. Och man förväntar sig mer av Dallas Cowboys, ett av de franchisen i hela världen som liksom är värt mest, med Jerry Jones i spetsen. Jag tror inte det kan vara speciellt lätt att sköta det här laget. Jag tror det behövs en sån typ av coach för att vara coach under Jerry Jones också. Man kan inte ha för mig, liksom, jag kan inte tänka mig typ Rex Ryan, en av de som liksom är mest verbala, skulle gå bra ihop med Jerry Jones. Det skulle aldrig hända, utan det måste vara någon mer timid coach för att passa in där. Och där passar Jason Garrett in, men kommer han ta det här laget till en Super Bowl och vinna den? Tveksamt. Väldigt tveksamt. Men jag tycker det är fel att kalla en clown och så vidare, för att men han nej, jag ska inte säga att han är nöjd med att förlora, men jag tänker tillbaka på Jets-matchen när han står och liksom ska high-five sina spelare efter inte lyckats.
Och står och klappar där.
Och liksom säger, ja, jag kommer igen och tagga till, och det ser ut som någon hockeyfarsa som aldrig sett hockey förut. Liksom. Det är så här, ja, jag kommer igen nu nästa. Så här, ja, men nu går vi och käkar saft och bullar. Det är väl mer det, att man stör sig på det. Mer än att han är en dålig coach. För det är han ju inte.
Nej, och det är väl lite det här som du säger inne på auran och karisman liksom, om man också jämför med kanske andra coacher i ligan. Och, men alltså, om Dallas inte går till slutspel, då är vi väl ändå överens om att Garrett inte kommer vara kvar i alla fall.
Det säger du.
Det säger jag. Mm. Ja.
Jag är inte lika säker.
Inte?
Nej. Det är jag inte. Jag tror att han kan få något år till. Det tror jag faktiskt. Men sen också, ja, det kommer ju vara mellan Dallas och Eagles som tar den där. Och det har jag sagt sen jag kom in i NFL-studion sen 2013 att liksom, NFC East är en, liksom, du kan ta det till slutspel, vinna den divisionen 8-8 och sen knipa de matcher slutspelet. Ja, nej.
Det är väl mer att förväntningarna är ju så mycket högre just på det. Det är liksom Americas team. Nu har de ett bra lag. De har många byggstenar för att kunna ta ett steg till. Alltså kanske inte bara gå till slutspel och göra en match utan att kunna verkligen i alla fall ta sig till ett championship game.
Ja, men, nej, men så är det ju. Och liksom, tittar man på defense så är det bättre än liksom sista 10 åren, så har det varit det bästa defense de sista de här 2 åren. Så det är ett bra lag. De ska vinna matcher. Sen så när det kommer ner till det sista Minnesota Vikings, att man är på hemmaplan när man möter dem. Kirk Cousins som aldrig är bra på primetime-matcher, och man lyckas inte vinna det här ändå. Och kommer ner till att man får en seg start, men sen hämtar upp det. Nej, jag vet inte. Jag tycker de är svårlästa, Dallas Cowboys. Jag har väldigt svårt att placera dem vad det är för typ av lag. För när det väl gäller som mest, kan jag lita på Dallas Cowboys då? Nej, det kan jag inte.
Nej, och det har väl varit så att de har väl slagit de dåliga lagen, förutom Jets då, där man åkte på en plump. Men annars har man haft det kämpigt när det varit mot bra motstånd också.
I'm sorry.
Vi måste ju också såklart ge lite cred här till Cousins. Menar, vi har kritiserat honom, många har kritiserat honom, men här så levererar han faktiskt under primetime.
Ja, och Minnesotas offense såg precis ut som de brukar göra, eller när du har lyckats bra, liksom man springer en stor dos av Dalvin Cook och sen så är det play action, så liksom många av Kirk Cousins 220 yards kommer ju i liksom, dumpar av den och screenpassningar till Dalvin Cook. Sen är det några fantastiska mottagningar av Stefan Diggs bland annat. Men det var väl ingen spektakulär match på det sättet utav Kirk Cousins, utan han såg bekväm ut och kastade inte bort bollen. Måste bara höja Kyle Rudolph också, hans första mottagning där står en så han ser ut som att Kirk Cousins ska kasta bort bollen, och han tar emot dem med en hand på med en liten toe-tap. Det är fantastiskt. Och sen även höja upp Amari Cooper när vi pratar toe-taps. Alltså, jag vet inte hur många han hade på sin, dels på touchdown-driven som man har, men när han står på sidlinje på sidlinje på sidlinje och bara plockar ner boll efter boll efter boll, så är helt fantastiskt. Kanske det bästa tradet förra året.
Det är ju också ett av de estetiskt snyggaste spelen att se, just de här toe-tapsen i precis vid sidlinjen.
Ja, men står där utsträckt, två tår i backen och sen en boll i famnen. Nej, det är riktigt fin match utav Amari Cooper.
Förra året var det Chicago. Det här året har vi pratat om Patriots och 49ers defense som vinner matcher åt sina lag. Och nu kan vi också lägga till Pittsburgh Steelers järnhårda defense till den skaran. Efter en ny uppvisning av deras försvar i aggressivt försvarsspel i matchen mot Los Angeles Rams. Ledda av deras nyligen tilltradade safety Minka Fitzpatrick, vars spel och stats varit helt briljanta sedan han anlände och nämns ju nu också i Defensive Player of the Year-skaran. Fitzpatrick hade ju den här matchen en touchdowns och en efter en fumble recovery och även en interception. Och han, TJ Watt, som också spelar otroligt bra, cornerbacken Joe Hayden, som spelade som i fornstora dagar, raderade ju bort Rams receiver Cooper Kupp totalt i matchen. Och gjorde att Steelers kunde luta sig åt sitt försvar och vinna matchen mot Rams med 17-12.
Det var väl ingen fantastisk match när man tittar på den offensiva lagdelen åt båda hållen, men Steelers defense, de spelar turnover defense, de skapar möjligheter för sitt lag att vinna vecka in och vecka ut, och anledningen till att de är 5-4 är ju att man har ett fantastiskt defense.
Ja.
Det har man år in och år ut, och man satsar väldigt mycket på det, man draftar högt, man tradar till sig bra spelare, och vilket lyft det har blivit för det här laget. Vi pratade om de bästa tradesen, var det förra veckan?
Ja.
Och då kommer frågan upp, Minka Fitzpatrick, är han det bästa tradet? Och jag sa Marcus Peters, jag står fast vid Marcus Peters, för det var en femte runda pick mot honom. Men Minka Fitzpatrick, wow, säger jag bara.
Ah,
sen när han har kommit till Steelers, alltså det är många turnovers, han har två touchdowns nu, har en fumble recovery touchdown i den här matchen för 43 yards. Spelar kanon, och han gör det här laget mycket bättre, samtidigt som han kan sätta sån enorm press på motståndande lagets quarterbacks. Jared Goff har en riktigt platt match, har haft det sedan i mitten av förra säsongen, så är det typ ett år nu som han har spelat ganska dåligt. Det här offset kommer inte upp till den nivån som man var i förra året.
Men vad har hänt? Alltså förra året, de var ju så enormt explosiva. Så jag minns ju den här otroliga matchen mot Chiefs där, som slutade, vad var det, 57-54 eller något liknande. Och de bara flög fram på offense. Och jag menar, förra veckan sa ju du att de kan ju slida ur slutspelsracet. Och ja, nu ser det ju ut som att du kommer inte få fel där. Men vad har hänt med deras explosiva spel? Det finns inte kvar.
Nej, och jag säger att deras defense som satte dem i väldigt bra situationer förra året. I den matchen mot Chiefs så tror jag han hade två stycken touchdowns på defense. Och man satte dem i bra situationer. Det defenset, jag ser inte det längre. Det finns inte, tycker jag. Så det är Och Jared Goff ser riktigt blek ut. Man har inte samma explosivitet med Woods och Cooper Kupp. Och ska inte säga, Cooper Kupp har haft en jättebra säsong efter en korsbandsskada. Men Cook har ju också som, nej, det har inte varit en, det kommer inte upp till par. Jag vet inte om det är att springspelet inte fungerar, men mycket hänger på den offensiva linjen.
Ja.
Offensiva linjen är inte i närheten av det de var förra året.
De var ju riktigt bra förra året. Ja. De har väl kanske gått från vart en av de bättre, i alla fall topp 5 förra året, kanske nu till botten 5 eller botten 10 i alla fall.
Och Andrew Whitworth som liksom var så bra, det tradet från, eller när han kom från Cincinnati, det såg så bra ut, och man pratade mycket år på Super Bowl förra året, för så här, är det här den sista säsong, och var mycket tvivel om det, och hade de vunnit och kanske hade gått i pension, men nu så kom han tillbaka och han har inte haft en bra säsong. Och det bör man ha som left tackle i ligan, ett av de bästa lagen i ligan sett på pappret, men nej, de kommer inte alls upp till den nivån. Och Sean McVay som såg som ett geni förra året, jag vill inte det lika mycket längre, självklart. Men det är ju det man jämför. Man jämför hela tiden med att de var så jäkla bra förra året. Nu är de ett average-lag och som inte kan slå ett väldigt bra defense. Förra året så kändes det som att de kunde slå vilket defense i ligan. Men i en sån här match så såg de väldigt platta ut.
Steelers då, som vi sa, de är ju 5-4 nu och har ju verkligen imponerat på det sättet. Man liksom kommit tillbaka in i säsongen, och jag tycker ändå, ska man ta sig till slutspel så kommer det nog ändå krävas att deras offense börjar klicka lite bättre, att vi får se quarterbacken Mason Rudolph leverera på en lite högre nivå. Det blir svårt att luta sig åt sitt defense i varje match, eller vad tror du?
Nej, men det kommer ju vara svårt att be, alltså säga till sitt defense att vi måste ha en touchdown från er och en 4 turnovers för att vi ska vinna matcher. Det kommer inte att hålla vecka in och vecka ut. Men man vinner den här matchen utan James Conner som running back. Har obefintligt springspel i princip. Liksom under 50 yards rushing i matchen. Så det är Jag tror inte det kommer hålla i hela vägen in i kaklet med Mason Rudolph som quarterback. Men har man ett winning record den här säsongen, så ska man vara mer än nöjd, tycker jag, med Mason Rudolph som quarterback i hans första år som starter.
Verkligen. Vi får väl också se här, LA Rams, det är verkligen upp till bevis nu när de har kniven mot strupen. Så fanns det inte längre något obesegrat lag längre i NFL. På Monday Night Football så slog Seattle Seahawks San Francisco 49ers i en 70 minuter lång nagelbitare till match som innehöll det mesta. Vi hade kanske ligans favorit till MVP i Russell Wilson som ställdes mot kanske ligans bästa försvar i 49ers defense. Och vilken batalj det blev här på primetime. Vi fick ju se totalt 7 turnovers i matchen. Mm. 2 defensiva touchdowns, 1 från varje lag. Och matchen svängde ju enormt i slutsekunderna. Först sparkar ju Jason Myers för Seahawks ett 47-yards field goal med 1:45 kvar av matchen. Som gör att de går upp till ledningen. Men 49ers driver ner bollen. Och med klockan på 0-0-0 så kvitterar 49ers rookie kicker Chase McLaughlin matchen och tar den till overtime med en spark från 47 yards. Mm. Och sen fortsätter det i overtime, fram och tillbaka. Först får vi se Russell Wilson göra något som man sällan ser han göra. Nämligen, han driver först ner bollen, spelar riktigt bra, men kastar en pick i red zone. Mm. 49ers driver upp bollen. McLaughlin får chansen igen att bli hjälte, men missar då sin spark. Och Seahawks får ju en chans till här med ett field goal från 42 yards när klockan igen står på 0-0-0 i overtime. Och den här gången så sätter Jason Myers den och avgör matchen.
Mm. Om man säger att Dallas-Minnesota var en fläckfri match, så var inte det. Det här är en fläckfri match. Många turnovers. Men vilken fantastisk match det kan vara ändå.
Ja.
Så fotboll svänger på det här sättet. Och liksom, jag vet inte, adrenalin och liksom känslorna går upp och ner. Nu håller inte jag på något av de här lagen. Men det bara går upp och ner hela tiden. Och San Francisco 49ers i första halvlek ser fantastiskt ut. Alltså, hanterar allting klockrent. Leder med 10-0. Och sen så händer en liten fumble. Och Seahawks får en liten spark när Clowney springer in en fumble-retur för 10 yards. Och sen i andra halvlek så ska DK Metcalf, han ska precis liksom kämpa, ha spelare på ryggen, kämpa sig in, ska in och göra en touchdown, ta ledning in en halvtid, och så famlar handen på 2-yards-linjen. Ja. Alltså det bara går fram och tillbaks. Men sen så tar Seahawks kommandot direkt i tredje kvarten, gör 2 touchdowns och går upp en ledning 21-10. Men så kämpar man tillbaks och skapar en fumble. DeForest Buckner springer in en. Det går bara fram och tillbaks. Fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks. Och sen så kommer han tillbaks, sparkar field goals och går till övertid. Och där tror man, när som säger Russell Wilson liksom kämpar sig ner mot red zone, så bara, den här matchen är över, tänker jag. Och så händer något sånt där. Kastar sin andra pick, bara sin andra pick för året. Men gör ett ganska dåligt läge på det sättet.
Och det var ju kanske också en match som var så tydligt präglad ändå av defensivt spel.
Mm.
Så kom det kanske fram till också, men vilket offense som i overtime här kunde få till ett stort spel. Mm. Eller bryta mönstret. Och till slut då Russell Wilson, trots det här första picket i red zone, så visade han här ändå att han är kanske ligans MVP just nu, när han på third down sprang med bollen för 18 yards för att sätta upp det avgörande field goalet.
Mm,
här.
Mm. Och återigen kickers, hur det går fram och tillbaks, och en rookie kicker i McLaughlin som gör allting rätt fram till sista, så får han en dålig spark och så blir han hånad och så vidare. Liksom, sparken går in i spelartunneln. Och sen så har en annan, Jason Myers, som ja, men sätter den där avgörande och säger han hjälte istället. Så det är små marginaler som avgör matcher. Men jag trodde ju på Seattle. Jag trodde de skulle knipa den här matchen. Det är svårt att vara obesegrad i NFL. Och det här kändes som att det var på gång någonstans när man möter ett tufft Seattle-sia också. Deras pass rush i Sikilansa och Clowney kommer till rätta lite den här matchen, sätter lite press. Men stundtals så såg det som väldigt mycket tid för Garoppolo att passa bollen. Så det
var ju lite tufft också för Garoppolo i den här matchen. Det alltså saknades ju George Kittle i passningsspelet, som är ju deras liksom go-to guy. Och även nyligen tilltradade Emmanuel Sanders utgick ju här redan i andra kvarten. Så det var ju tufft med hans två främsta vapen borta i passningsspelet.
Ja, men jag tycker rookien Deebo Samuel, rookie från South Carolina. Jag tycker han gör en kanonmatch. Bourne gör också en bra match. Det är nästa man upp. Kittle är en bra talent och gör väldigt mycket. Så självklart är han saknad. Men San Francisco 49ers, wow, vilken uppryckning från förra året. Det här laget kommer att räkna med hela vägen in i januari.
Verkligen, och vilken stor seger också för Russell Wilson och hans sia också. Ett riktigt statement game i divisionen. Och kanske får vi se en retur i januari som den legendariska NFC-finalen för ett antal år sedan.
Och det här var ju, jag tror, var en preview på NFC-finalen. Det här tror jag kan gå en bra bit. Eller för de här mötena i januari igen, så kommer det bli en riktigt tight match igen. Och jag hoppas att de tar sig dit båda två.
Några snabba korta om övriga matcher. Vecka 10 inleddes med en flaggfest på Thursday Night Football i den viktiga divisionsmatchen mellan Oakland Raiders och LA Chargers. Flaggorna haglade, och så även tyvärr Philip Rivers passningar, som inte var de skarpaste för kvällen. Rivers hade 3 interceptions, varav en pick 6 i inledningen av matchen. Men trots det så lyckades ändå Chargers ta ledningen med 4 minuter kvar. Men Derek Carr marscherade då rätt ner över fältet och gav bollen till sin suveräne rookie running back Josh Jacobs, som med sin touchdown avgjorde matchen som Oakland vann med 26-24. Chicago Bears coach Matt Nagy visade balls of steel när han i underläge 6-0 mot Detroit Lions i slutet av första halvlek på egen 29:e yardlinje och fjärde down gick för det och lyckades konvertera. Och det verkade vara precis den signalen som Chicagos offense behövde för att vakna till, då man dittills varit bedrövliga. Men Mitch Trubisky spelade upp sig och avslutade driven med en touchdown, och till slut så lyckades man också vinna matchen med 20-13. Noterbart är att i Detroit så startade Jeff Driscoll som quarterback då Matt Stafford vilade på grund av en skada, och tur var nog det för Chicago. Lamar Jackson visade i söndags igen upp en otrolig prestation och stärkte sina MVP-aktier när han visade upp hela sitt register mot Cincinnati Bengals. Jackson kastade för 223 yards och 3 touchdowns och sprang in en 47 yards touchdown och visade där springmoves som gjort nästan alla running backs i ligan avundsjuka. Det var nog bland det värsta jag sett av en quarterback som springer med bollen. Jackson slutade också med en perfect passer rating och Ravens slog upp totalt 49 poäng mot Bengals 13. Tampas head coach Bruce Arians fick njuta av en seger mot hans gamla lag Arizona Cardinals när man trots en svajig Jameis Winston lyckades vinna med 30-27. Till en början hånade Miami Dolphins visade igen att man inte gett upp någonting och lyckades för andra veckan i rad få till ett W i kolumnen när man slog Indianapolis Colts med 16-12. I Colts så saknades både deras starting quarterback Jacoby Brissett och deras nummer 1 receiver T.Y. Hilton, och backup-kuben Brian Hoyer gjorde sin första start i ligan sedan 2017 och det märktes. Hoyer stod för 3 picks och Colts kan bara hoppas att Brissett snart är tillbaka om man inte vill se slutspelet segla iväg. Årets första snömatch spelades självklart på anrika Lambeau Field där Packers tog emot Carolina Panthers och där hemmalaget visade att man är redo för kallare förhållanden med ett starkt springspel där running backen Aaron Jones och Jamal Williams tillsammans sprang för 156 yards och där Jones hittade en sån hela 3 gånger i vinsten med 24-16. Trots förlusten och 2 turnovers så visade ändå Panthers quarterback Kyle Allen igen upp ett bra spel, hade en del riktigt tuffa kast och var också otroligt nära att i slutet leda laget till en potentiell förlängning. Kanske är det Allens lag även nästa år beroende på vad Panthers bestämmer sig att göra med skadade Cam Newton. New York Daily News hade på förhand döpt matchen mellan Jets och Giants till Battle of Boo York med citatet "Awful Giants face terrible Jeff Jets at MetLife in NFL's trash clash." Matchen var ändå underhållande och svängig där Jets stjärnsafety Jamal Adams stack ut med en riktigt bra match och ledde sitt Jets till seger med 34-27. Adams hade 9 tacklingar, 2 sacks, 2 forced fumbles och en imponerande touchdown där han slet bollen ur händerna från Giants quarterback Daniel Jones och promenerade in i endzone. Otroligt nog i Giants så lyckades deras största stjärna, running backen Saquon Barkley, endast med att springa totalt för 1 yard på 13 försök. Som de kämpade Cleveland Browns med att få in bollen i endzone mot ett lika vilt kämpande Buffalo Bills försvar. Browns hade under en period i matchen 8 försök från första eller andra yardlinjen och kom undan med 0 poäng. Men i slutet av matchen fick Baker Mayfield chansen att driva ned för att ge sitt lag ledningen och lyckades då med 1:44 kvar hitta Rashard Higgins som man tog ledningen med 19-16. Bills hade dock sen en chans att ta matchen till overtime men deras kicker Steven Horska missade och Browns fick äntligen en hemmaseger. Veckans största upset hände i Superdome i New Orleans där hemmalaget Saints förlorade med hela 26-9 mot rivalen Atlanta Falcons. Vart har det här Falcons-försvaret och deras pass rush varit hela säsongen? Man lyckades ju här säkra Drew Brees hela 6 gånger, vilket var nästan lika många som man gjort totalt sett på hela säsongen innan. Och försvaret som läckt som ett såll höll ett starkt Saints-anfall till endast field goals och 9 poäng, Oscar.
Mm.
Här var det mycket som hände.
Ja, nej. Atlanta Falcons såg ut som ett helt nytt lag. Om någon hade sagt till mig innan den här veckan att det kommer vara liksom, de flesta matcher kommer vara inom en score, men det är 2 som kommer vara blowout. Då skulle jag säga att ja, Ravens kan vara blowout mot Cincinnati. Mm. Och sen så kan Saints vinna stort mot Atlanta Falcons.
Ja.
Och så blir det tvärtom. Ja. Helt galet. Men Dan Quinn lämnar ju över sitt... han kallade ju spelen på defense fram till den här matchen. Och det gör han inte längre. Så det är, och det är linebacker-coachen Ulbrich som gör det. Så det gick bättre den här veckan kan man säga. Och Drew Brees såg ut som att han var... Han hade inte en chans att få fram bollarna till sina wide receivers. Så det, nej, de gjorde det riktigt bra i Atlanta Falcons.
Ja, och Saints O-line har ju innan sett bra ut. Mm. Jag menar, de hade släppt till, tror jag, 12 sacks på hela säsongen och släppte 6 i den här matchen. Mm. Och Alvin Kamara var tillbaka och de hade alla sina stjärnspelare tillgängliga, men gör inte ens en touchdown hemma.
Nej, helt galet. Helt galet. Att man förlorar på det här sättet på på hemmaplan dessutom.
Ja.
Det är Atlanta Falcons är jag trodde ju på dem väldigt mycket inför den här säsongen. Och så visar de det första vecka 10. Det känns ju också galet, men kniper en vinst. Man har ju i princip bara divisionsmatcher kvar. Det här var den första av dem och det är ju där det gäller framförallt. Jag tror det kan bli knepigt att komma till en slutspel, men bra inledning på divisionsmatcherna.
Någon mer från de här matcherna? Vi hade ju den andra matchen som ni visade i söndags mellan Green Bay och Panthers.
Ja, och Kyle Allen, jag ville se nu när man visste att han ska vara startad resten av säsongen, hur liksom kommer Kyle Allen se ut? Och jag tycker han ser fantastisk ut i den här matchen. Gör allt det rätta förutom ett spel när han vill lite för mycket, kostar dem kanske matchen, jag ska inte säga att det kostar dem matchen, men kanske matchen, när han kastar en interception i en zon, när han kan springa i princip för 6-7 yards själv och jag tror det blir tredje down då och fjärde. Och det var typiskt såhär rookie, jag vill lite för mycket på bortaplan. Han har varit Packers-fan hela livet, hans föräldrar är från Milwaukee i Wisconsin. Det är typiskt en rookie som vill lite för mycket. Och jag fattar det. Och det är fine. Det är inte lätt att åka till Green Bay. Ett snöigt Green Bay. Försöka vinna den matchen. Man gjorde allt han kunde, ska jag säga. Över 300 yards passade. En touchdown. Jag gillar Kyle Allen och det han utförde på bortaplan. Han ser ut som en ledare redan nu.
Måste kanske också bara ta upp den här fantastiska touchdownen av Lamar Jackson när han springer 47 yards. Alltså, jag har aldrig sett dem lite. Vilka moves.
Otroligt. Jag har sagt det tidigare, men jag har inte sett någon quarterback spela på det här sättet och se så överlägsen ut som Michael Vick. Det är en Vick 2.0 när Vick var i sina glansdagar 2003. Det är det väl, när han spelar för Atlanta Falcons. Och det ser så jäkla bra ut. Så jäkla bra ut. Alltså, det är tillbaka till Virginia Tech-dagarna på college när han, liksom, han bara tar fart och sen så försvinner han. Lamar Jackson, wow. Och fansen i Baltimore börjar ropa liksom, en sån här MVP och så vidare. Och ja, jag har fortfarande Russell Wilson högst på den listan, men han smyger sig upp där. Jag skulle säga att det är tre mans race just nu med Christian McCaffrey, Russell Wilson och Lamar Jackson.
Ja, det var ju också en fin video som jag såg också att du retweetade från den matchen när coach John Harbaugh pratade med Lamar Jackson på sidlinjen där om att det är hans lag nu och att han ska visa det.
Men det, sånt där är fint, liksom när en coach prata med sin quarterback på det sättet. Det är liksom det finaste som finns för mig. Liksom säger att du är en ledare och liksom Lamar Jackson förklarar att ja, det jag gör för team, för laget och liksom jag tänker inte på några stats och liksom har en perfekt passer rating, springer in touchdowns. Det spelar ingen roll utan det är laget som betyder någonting och folk ser ju ut som idioter som släppte att Ravens kunde plocka upp honom på plats 30 i draften när man plockade andra spelare före honom. Man ångrar sig nog ganska mycket just nu. Och han passar bra in i det här laget också. Att man har ingen så här, offensiv spelbok som man måste förhålla sig till. Det är så här vi ska spela fotboll. Utan man har ju anpassat den helt efter Lamar Jackson och det han kan utföra på plan och hans styrkor. Och det är så det ska vara. Man ska inte ta en playbook och så här ska vi spela, utan man ska utforma den efter bästa möjliga förmåga efter sina spelare och det laget man har. Så liksom inte låtsas vara någonting som man inte är och man har spelmaterial till. Det här är ett springande lag och det kommer vara nummer ett och man kommer kunna göra det med Lamar Jackson också. Sen så är jag fortfarande orolig för hur mycket stryk han får ta liksom, när vi väl kommer in och när han spelat 18-20 matcher under en säsong. Hur liksom fräsch är han då? Men kan han utföra sådana här saker som han gör i den här matchen mot Cincinnati Bengals då? Nej, ser fantastiskt ut och nej, bästa jag vet när en tränare pratar med sin spelare på det sättet.
Nu är motorsågen framme igen, Oscar.
Mm.
Ja, vad har du att bjuda på den här veckan?
Ja, någonting kanske otippat för att vara mig, men någonting som är jäkligt lätt att påpeka när någon gör någonting fel eller mindre bra. Det är så svårt att höja någon när personen frågar har gjort någonting bra. När man spelar en lagidrott där 53 spelare finns med på en roster så är det svårt att plocka ut just en spelare som kan betyda så mycket för ett lag och vad det åstadkommer än en. Mm. Tror du jag skulle säga quarterback, eller hur, Marcus?
Det trodde jag.
Så är det inte. Under mina 20 år som jag har bevakat amerikansk fotboll och NFL i synnerhet så har jag aldrig varit med om en viss position som har blivit så ensam och betytt så mycket för ett lag och hur ett lag ska, liksom, hur ett lags säsong ser ut under de senaste 2 åren. 53 man i ett lag och han får ändå inte vara en del av laget. För när man är betald för att göra det man är betald för att göra, att sätta sparken mellan stolparna, så är det ingen som säger att du är så jävla bra. Liksom, sätter den där sparken, ja, men det förväntas bara av det. Men när du missar, då är du inte vattenvärd. Du är skit. Jag vet inte någon annan sport där en spelare kan känna sig så ensam som kickers gör just nu i NFL. Att hela tiden ha i sitt bakhuvud att man inte sett en spark, så finns det en risk att du får inte spela nästa vecka och du står utan jobb. Det gynnar ingen. Och det är vi, media och fans, som sätter den pressen på kickersligan. För när man har den bästa kickern och bästa, liksom, den spelaren som har gjort flest poäng i NFL, i hela NFLs historia, missar 2 sparkar mot Miami Dolphins, så är det hans fel att Colts förlorar matchen. Inte någon annan av de andra 52 spelarna, utan den ensamma kicken, och i detta fall Adam Vinatieri. Och jag undrar då, har vi blivit så jäkla trångsynta att när den bästa någonsin missar ett par sparkar i hans kanske sista säsong och blir utkallad som en skandal att man borde sparka honom, och han är en risk för Colts slutspelschanser? Då skäms jag åt allas vägnar förutom Adam Vinatieris. Att separera kickers från övriga laget så som man har gjort de sista åren, skicka dem till höger och vänster bara för att man inte gör som man har tänkt sig, då skäms jag. Till sist vill jag även tacka Adam Vinatieri för allt du har gjort. Vunnit 4 Super Bowls, slagit rekord, och du kommer bli evigt ihågkommen för en av de bästa någonsin. Och inte som den ensamma kicken som förlorade en match mot Miami Dolphins med Brandon Hoyer som quarterback. We got a game ball.
Veckans gameball delar vi ut till en person, lag, händelse, företeelse inom NFL som vi tycker förtjänar det. Och den här veckan vill vi ge veckans gameball till Oakland Raiders, med anledning av att de redan under förra säsongen och inför den här varit starkt ifrågasatta. Till och med hånskrattade åt, men trots all turbulens som var, nu visar en grym karaktär som lag och är på väg att rida in till slutspel. Och det började ju redan förra året när man anställde head coach John Gruden. Man gav han ett fett 10-årskontrakt, och då kom ju direkt att man sa att han har inte coachat på länge och att hans fotboll är gammalmodig, kommer inte funka i det nya NFL. Man tradade ju också bort sina 2 stjärnor som man hade i Khalil Mack och Amari Cooper. Fick massa hån då om att Mack gjort lika många sacks i Chicago som hela Raiders, och att Cooper nu var en stjärna i Dallas. Quarterbacken Derek Carr var ju också starkt ifrågasatt, att han inte kom överens med Gruden. Gruden vill ha honom out. Och så vidare. Mm. Sen kom ju också hela den här Antonio Brown-sagan som inte slutade särskilt lyckligt. Och Oakland fick ju även där ta otroligt mycket skit för att man tog in Antonio Brown och hur man hanterar det hela, den situationen. Men nu har ju Gruden visat att han och deras general manager Mike Mayock har något riktigt spännande på gång. Laget har ju kanske gjort ligans bästa draft också från de picksen man fick då när man tradade Khalil Mack och Amari Cooper. Man har väldigt många rookies som redan spelar på en hög nivå och är starters deras första år i ligan. Derek Carr gör kanske sin bästa säsong, och Grudens anfall som man sa, nej, det kommer inte funka, slår ju upp en 24 poäng minst i varje match mer eller mindre. Mm. Och är på väg in nu i slutspel i AFC och har ju också en riktigt spännande framtid till mötes med sin unga trupp. Så veckans gameball, den är er, Oakland Raiders. Veckans match i NFL-studion på Viaplay och i TV3 Sport är mötet mellan Baltimore Ravens och Houston Texans. Texans som nu kommer från en bye week, de är 6-3, Ravens står på 7-2 och det här, Oscar, kan ju bli en riktig toppmatch mellan två starka lag i AFC och mellan två quarterbacks i Lamar Jackson och Deshaun Watson som bägge spelar på en otroligt hög nivå nu.
Alltså jag är så taggad för den här matchen. Alltså se de här två quarterbacksen stå, liksom batalj mellan de två. Nya generationens quarterbacks, spännande lag, bra spelare runt om, ett unga lag. Det här kommer bli en fantastisk match runt omkring. Alltså Lamar Jackson, hur kommer han tackla det här? Ett lite det jag oroar mig för Houston är deras defense. Det är lite, liksom, jag hoppas de samlar ihop sig väl under den här bye weeken efter de spelar i London. Men det kommer bli en batalj till slutet, tror jag. Och high scoring game vågar jag lova.
Det känns det verkligen som. Och den här matchen kan ju också sen visa sig ha en viktig betydelse längre fram i säsongen och i vilket lag som eventuellt då kan få en bye week i slutspelet. Mm. Om man då skulle hamna på samma rekord, säg att bägge skulle sluta 12-4 eller någonting, så är det ju då inbördesmöten som gäller.
Nej, men så är det. Och Houston, ifall de skulle vinna den här matchen, då är båda de på 7-3, så det kommer att vara ett race mot slutspelet. Jag har Baltimore som en liten som en favorit i den här matchen, det har jag. De är på hemmaplan också. Så det ska bli jäkligt spännande. Det kommer bli en riktigt bra match som vi kommer få se på Viaplay med 19.00 på söndag.
Kommer vi få höra dig kommentera eller se dig mest i studion?
Kommer få se höra mig kommentera.
Det ser vi fram emot.
So, you know, for now we're going to have to cut you.
Det blir svårare och svårare, Oscar, för oss att hitta ett lag att plocka bort. Mm. I början var det inte så svår utmaning, men nu får vi liksom börja ha lite mera längre diskussioner här om vilket lag vi ska säga inte kommer gå till slutspel, så att vi kan sitta där med förhoppningsvis ett fulländat slutspelsträd. Och ja, den här veckan plockar vi då bort trots vinst i helgen, så väljer vi att plocka vilka då?
Cleveland Browns. Ja, måste göra. Alltså, även fast de vann senast, de är fjärde sist i konferensen, AFC. Vi måste plocka Cleveland Browns. Vill ju ha dem i ett slutspel i år, självklart. Man vill ju, liksom, det är ett roligt lag på det sättet, men de kommer inte upp i nivå. Och det är fakta. Även med kanonspelare så kommer de inte upp i den nivån som man förväntar sig av Cleveland Browns. Nu ligger man bakom, liksom, Denver Broncos till och med. Alltså i slutspelsracet. Och det är inte det man förväntar sig Cleveland Browns inför den här säsongen.
Nej, och som du sa, de är ju nu 3-6 och ska de ha en chans att gå till slutspel så måste man nästan gå rent. Och de har ju förvisso ett lätt schema, men som de spelar här också, så kommer det nog inte gå hela vägen.
Nej, men det, så blir det. Ja, det blir inget slutspel för Cleveland.
Bye bye Cleveland. Så innan vi avslutar då tänkte jag vi ska plocka upp några frågor som kommit in till oss via Twitter. Då har vi Viding som undrar vilka vi håller som mest överskattade samt underskattade quarterbacksen i ligan. Mm. Vill du börja huggen?
Ja, vad ska vi börja då?
Kan börja på överskattad.
Överskattad. Jag tycker det är svårt. Jag tycker det är riktigt svårt. Men ska jag ta någon det här året så är det Det måste vara Baker Mayfield. Alltså den statistikraden han har gjort, plockat ihop och liksom hur han har sett ut det här året. Alltså hade så höga förväntningar på honom efter förra säsongen. Liksom, har flest touchdowns av en rookie sen Peyton Manning. Det såg så bra ut och nu ligger man fjärde sist när det kommer till completion percent och rating, tredje sist. Han har passat för, eller näst sist, förlåt, han har passat för 12 interceptions, bara 9 touchdowns. Är det ett första pick från förra året så ska du vara med som överskattad, tycker jag. Mm.
Jag svarar, jag har ju alltid länge på den frågan svarat Marcus Mariota. Men det får man ju kanske inte säga nu när även Titans då har upptäckt att han är överskattad och bänkat honom. Så att då svarar jag Carson Wentz. Mm. Och inte så att han är dålig, men jag tycker inte att han spelar på den nivån att verkligen bär sitt lag så tydligt och så som hypen säger. Man säger alltid att Wentz är fantastisk och så vidare. Ja, han blixtrar till ibland och sådär, men samtidigt, jag minns inte många matcher senaste året när man tittat på en Eagles match och efteråt tänkt att shit, det här var liksom verkligen på Wentz axlar.
Mm. Du gör inte det?
Nej.
Jag gillar Carson Wentz.
Ja, men gillar kan man göra för att han har sina spektakulära spel. Men samtidigt, är han verkligen så bra som hypen säger?
Ja, men vad säger hypen då egentligen? Alltså, jag tycker inte att hypen är att han är den bästa quarterbacken någonsin. Hans bästa säsong var när Philadelphia gick och vann en Super Bowl. Och han skadade sig mot Rams och drog av korsbandet. Sen har han jobbat sig tillbaka i åren. Liksom, kastade för 15 touchdowns, 4 interceptions. Det är ingen... Det är ingen kanonstatistik idag, men den är inte bra. Den är inte, minst sagt, liksom, den är bättre än vad den är dålig. Mm. Alltså,
nej, men som jag sa, jag tycker inte att han är, att han är dålig. Det är inte det jag vill säga. Men jag tycker att han är överskattad på det sättet.
Jag håller inte med. Men
du har en liten crush där på Wentz. Ja. Men du, om vi vänder på det då. Underskattad. Vad tänker du där?
Ja, men vi pratade lite innan Marcus och då sa jag så här, men jag har svårt att plocka ut en underskattad men Matt Ryan, han har ju alltså en solklar topp 3 quarterback.
Jag tror inte många har det.
Nej, men, och jag kan inte förstå hur folk inte har det. Jag kan inte förstå det. Han gör det här laget. Liksom, ska inte prata MVP, men han hade MVP-säsong när de gick till Super Bowl och spelade så jäkla bra. Han spelar så bra fortfarande. Visst, han har en väldigt bra receiver duo, Austin Hooper som tight end där numera, men och en väldigt fattig O-line, och han sätter ihop bra statistik. Visst, de har bara vunnit 2 matcher den här säsongen, men jag tycker han är riktigt jäkla bra. Jag har en topp 4 quarterbacks i ligan.
Det tror jag faktiskt inte många har. Om man skulle fråga NFL-fans generellt så tror jag inte många skulle peta in Matt Ryan så högt upp. Men kanske en anledning då varför att du har honom som mest underskattad.
Ja, och folk är fel.
Ja. Får du se om du håller med mig här när jag säger att Matthew Stafford i Detroit är underskattad.
Ja, det skulle vara mitt andra val. Det är det.
Jag har alltid gillat Matthew Stafford. Mm. Han har en stark arm. Mm. Han har en stark passion också när han spelar, och han har en liten speciell kaststil också, så här, lite de här underarmskasten som han gör ibland. Och jag tycker att i år har han spelat riktigt bra. Men samtidigt, det pratas inte så mycket om Detroit och om Matthew Stafford på det sättet som jag tycker han förtjänar.
Nej, och han har ju liksom, det har varit samma grej i Lions år efter år sedan Matthew Stafford kom in. Liksom. Han är bra, han har inga receivers att kasta till för liksom sen... Jag glömmer bort hans namn.
Calvin Johnson
försvann. Och liksom ett hopplock av lag egentligen. Nu satsar man väldigt mycket på defense och hela den biten med Matt Patricia som coach. Men Matthew Stafford, han får kriga vecka ut och vecka in för att ha det här laget komma upp i 500. Alltså 50-50 när det kommer till vinster och förluster. Och Lions är det platta laget år in år ut. Det såg väldigt bra ut i början av säsongen, men har kommit tillbaka lite där man förväntar sig att de ska vara.
Mm. En annan fråga som har kommit in är Patrik Lindemo som frågar vad många kanske undrar. Och det är ju vilket lag i NFL, Oscar, som är ditt favoritlag? Håller du på något lag i ligan?
Jag gör inte det.
Du gör inte det?
Nej, jag har bott i Arizona, jag har bott i Minnesota, så jag tittar lite extra på de lagen. Så skulle jag vilja säga något lag som jag håller på, men jag håller inte på något lag. Men jag har väl lite mer kärlek till Minnesota, har jag väl.
Inte New York Jets?
Nej, inte det heller. Jag tror det är ganska uppenbart vilket lag jag inte tycker om. Men tänker jag inte säga igen. Jag har alltid gillat spelare, jag har alltid älskat Peyton Manning. Peyton Manning har varit min favorit någonsin, liksom. Otroligt
smart. Sheriffen
liksom, allt han har gjort. Han har gjort den här sporten bättre. Och liksom, på det sättet han har spelat quarterback, där har jag varit kär. Men har ingen favoritlag på det sättet.
All right. Sen har vi också fått till oss från Jessin Gaddab, som uppmärksammat oss på att svensken Gustav Pettersson förra året vann den globala NFL-fantasyn i konkurrens med 113 000 andra. Och självklart ska vi bara ge en shoutout och en cred till Gustav för det. En grym prestation, starkt att han representerar Sverige i NFL-världen, och därmed är ju också Gustav utesluten att bjudas in till vår fantasy-liga till nästa säsong, kan vi säga.
Han får inte vara med.
Nej, han får inte vara med. Men stor prestation. Försök att ta hem det ett andra år. Hörrni, ni, that's it för den här veckan. Stort tack för att ni har lyssnat. Och viktigast av allt här nu, glöm nu inte eventet här på söndag, Ringvägen 52 mellan 15 och 18. Har ni alltså möjlighet att få ta en bild på The Vince Lombardi Trophy, lyssna på våran livepod och komma och snacka med oss. Det kommer bli en fantastisk eftermiddag.
Ja, det ska bli så jäkla häftigt. Och kul ifall så många som möjligt kommer, så vi kan träffa er och snacka lite NFL också. Vi kommer glida runt, det kommer vara livepod under en timme, men vi kommer vara där under hela eftermiddagen också. Så kom förbi, säg hej, ta en bild, snacka lite fotboll. Det kommer bli magiskt.
Over and out, säger Marcus Brien och
Oskar Strauss. Ha det gott.
Tjena.
They can't stop a nosebleed.
He broke my ankles. You know what that means? Right, my ankles are still in the field, so I might need to get an ankle replacement.
Knock on wood if you're with me.
I'm here so I won't get fined.
50 yards!
Oh, you tired?
Just win, Dana.
Let's go to eat a damn snack.
Can't wait.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.